Det är en mörk torsdagkväll i december. Folkungagatan i Stockholm slaskigare än vanligt. Jag är på väg hem från kören, uppfylld av julmusiken jag älskar och som vi övat på hela kvällen. Halleluja-kören ur Messias. Så mycket hopp och kraft. Det är bara några dagar kvar till julafton och inget slaskväder i världen kan komma emellan mig och kärleken till julen. Familjen, maten, pyntet, julklapparna. Jag är trött efter en arbetsam höst, men nu får jag snart vila, det vet jag. 3 timmar senare, jag har precis gått och lagt mig. Hastigt känner jag igenom mina bröst. Alltid lika slarvig med det. En knöl. Den är tydlig. Det är nog bara en systa. Såna har jag ju haft tidigare. Ofarligt. Ja, så måste det vara. Ofarligt. Jag heter Ulla-Karin Nyberg. Till vardags är jag psykiater och cancerläkare. Men det var först när jag själv för ett par år sedan drabbades av bröstcancer som jag på djupet förstod vad det handlar om att få besked om en allvarlig sjukdom. Det här är Cancerresan, serien där jag möter kvinnor som gjort samma resa som jag. Samma, fast såklart helt olika. Men vi bär nog alla på ett minne av stunden då livet plötsligt förändrades. Då resan startade.
Den läkaren som gjorde ultraljudet förklarade ju för mig klart och tydligt att det jag ser på skärmen här, det tror jag är elakheter. Och då minns jag liksom hur jag ligger där och tittar på skärmen och tårarna liksom börjar rinna. För att nu insåg jag att nu blir det inte livet som vi har tänkt oss.
Själv var jag närmare 60 när jag fick beskedet. Sandra Westerberg, som du hör i det här avsnittet, hon var bara 27 och stod bokstavligen mitt uppe i livet.
Vi hade precis blåst ut vår bostadsrätt som vi hade precis köpt och vi jobbade innan jobbet med lägenheten. Vi jobbade efter jobbet med lägenheten och liksom... Vi såg verkligen fram och får bygga vårt liv där liksom.
Och så händer det här.
Men så händer det här. Jag och min man, vi hade varit tillsammans i 9 år då. Och så kände han en knöl på mitt högra bröst. Så att han frågade, vad är det här för någonting? Nej, men det är bara en svullen körtel. Men han tryckte på och tyckte att jag skulle söka för det och jag försökte väl slå bort det där på något sätt, vilket är väl en normal reaktion skulle jag tro. Men när den fortfarande var kvar och var större efter 3 dagar så kände jag att nej, jag ska nog söka ändå. Och läkaren klämmer och känner och sen säger han uttryckligen, det är någonting där. Men det är inte direkt så att vi sätter något blåljus på det. För du är så ung och cancer gör inte ont. För när jag tryck på knölen så liksom ummade det. Så att det var inte själva knölen som gjorde ont utan det ummade i området.
Så han gav dig lugnande besked?
Ja, på ett väldigt nonchalant sätt. Och sen skulle jag genomgå mammografi, vilket blev måndagen efter. Och där... såg de ju någonting så att jag fick lägga mig för att göra ultraljud. Och den läkaren som gjorde ultraljudet förklarade ju för mig klart och tydligt att det jag ser på skärmen här, det tror jag är elakheter. Och då minns jag liksom hur jag ligger där och tittar på skärmen och tårarna liksom börjar rinna. Jag är helt tom i hela kroppen, huvudet, men tårarna bara rinner. För att nu insåg jag att nu blir det inte livet som vi har tänkt oss.
Och vad hände sen?
Vi träffade läkaren veckan efter. Och där bekräftades det ju att jag hade trippelnegativ bröstcancer. Vilket då betyder att den inte reagerar på hormoner och sånt. Vilket är väldigt positivt om man vill skaffa barn senare i livet.
Mm.
För att då behöver man inte tänka på några tidsintervaller och sådana saker.
Så att så tidigt i din resa så började du planera både för sjukdom och liv, kan man säga så?
Oh ja, det gjorde jag absolut.
Ja.
I den här vilan mellan biopsin och läkarbesöket med att liksom få en 100% bekräftelse på om det var cancer eller inte, då läste jag på väldigt mycket om bröstcancer och olika sorter, prognoser, allt liksom. För att den kontrollen gjorde att jag kunde bearbeta och liksom lägga upp en slags mental plan för hur livet skulle se ut framöver.
Så du är en person som vill veta, som blir lugnad av information?
Verkligen.
För där är man ju lite olika. Det finns de som inte vill veta någonting, men många vill ju veta vad man har att förvänta sig.
Ja.
Men du, det här är den rationella Sandra som pratar, hör jag. Och det fanns väl en annan sida också?
Absolut.
Hur reagerade du? Vad kände du under den här första tiden?
Känslorna gick väldigt upp och ner från dag till dag. Man räknade ju ändå ner och blev glad för varje process som liksom gjordes. Men det var många kvällar som jag grät mig till sömns. Eller dagar då jag var så arg på livet. Att det var så orättvist. Att jag som var så ung och knappt hade gjort någonting. Jag hade rökt i 6 år. Det var liksom det jag hade gjort. Medans andra har rökt hela livet till exempel. Och de får inte cancer. Men jag fick cancer. Varför då?
Ja, det där känner jag så väl igen. Så många som brottas med det. Jag har levt sunt. Jag har inga riskfaktorer. Varför händer det här mig?
Precis.
Medan det finns andra som inte alls lever sunt och de är friska. Var tog de känslorna vägen? Vad gjorde du för att hantera det?
Jag gick och pratade med en kurator. Det blev lite av en räddning, där jag liksom kunde ventilera tankar och känslor. Där kunde jag ju liksom bara kasta ur mig allt.
När du ser tillbaka på den här första tiden, är det något minne som står ut som särskilt starkt?
Ja. Kvällen innan jag skulle opereras, då går jag in i duschen och jag sitter ner på golvet och vattnet flödar, tårarna flödar och ilskan infinner sig när jag tittar på vår nya tvättmaskin och jag egentligen bara vill sparka sönder den.
Ja.
Och jag får en känsla av att jag skulle vilja gå ut i köket och ställa mig och kasta porslinet i golvet. Eller kasta glas emot en vägg bara för att få sönder någonting. Få ut den här aggressionen som växer inom mig. Jag tror jag satt där i en kvart själv, tror jag. Men sen kände jag liksom, jag kan inte sitta här själv. Så då ropade jag på min man som kommer in och ser att jag är jätteledsen verkligen. Och han klär av sig och sätter sig i duschen med mig. Och där satt vi liksom jag tror vi satt där i en timme. Och pratade liksom om orättvisan. Och när vi kommer ut på andra sidan så ska vi liksom aldrig mer skjuta upp saker. Utan ta tag i det på en gång för att man vill inte ångra sig.
Men du avslutade behandlingen, det gick bra, man utvärderade, man hittade inga nya tumörer.
Nej.
Och då bestämde ni er för att skaffa barn.
Ja, vi skulle vänta ett halvår efter avslutad cytostatika. Men då bestämde vi oss. Så i september 2018 började vi våra försök, så att säga.
Mm.
Och början på februari, då plussade vi på naturlig väg.
Och så ni behövde inte använda de här sparade äggen?
Precis. Nej, så vi klarade det på naturlig väg. Och det hade ju inte vi någon aning om att det ens var möjligt.
Nej.
Och vi åkte runt och berättade för våra nära och kära. Det kommer en liten knodd.
Mm.
Mm.
Och sen då, vad hände?
Ja, det här var ju då i början på februari 2019. Och tyvärr så får jag återfall. Mitt i början av graviditeten så slås allt i spillror igen. Jag hade påpekat en liten knuta för en kirurg. Men det avslogs som ärrvävnad.
Mm.
Det syntes ingenting på röntgenundersökningarna som gjordes sommaren 2018. Det syntes ingenting på mammografin i oktober 2018. Men i mars 2019 så hade den växt sig större. Och jag åkte in och fick ta en biopsi. Och det var återigen en trippelnegativ bröstcancer. Och i samma bröst.
Och vad hände med er då, du och din man?
Det är inte sant. Nu ska vi börja livet igen. Och nu slås det i spillror.
Nu blir ni avbrutna i er livsplanering en gång till.
Och i den här graviditetsglädjen som man liksom hör att man ska ha.
Mm.
Jag minns att jag grät väldigt mycket. Jag sa till mitt jobb på dagen att jag kommer inte komma tillbaka. Jag behöver göra det här liksom.
Och göra det här, vad innebar det?
Det var ju att sätta igång karusellen igen med behandlingar eller operationer. Vad var det som väntade liksom?
Under din graviditet fick du alltså pendla mellan att å ena sidan planera för ett barn, för livet som familj och att ha pågående cancerbehandling.
Ja, precis.
Hur fick du ihop det?
Alltså nu när jag ser tillbaka på det så förstår jag inte hur vi fick ihop planering och allting. För det var, jag tror vi hade i snitt 2 läkarbesök i veckan. Och då mentalt liksom ställa om från att ena dagen få cellgifter till att andra dagen sitta och kolla vilken barnvagn ska vi ha?
Ja.
När blir förlossningen? Kommer jag klara en förlossning? Alltså det var så mycket frågor.
Ja, det kräver ju en enorm flexibilitet att kunna pendla mellan de förhållningssätten.
Ja, verkligen.
Tänkte du fortfarande under den tiden att du kunde bli frisk?
Oh ja.
Det var målet?
Ja, ja, ja. Nu skulle vi bara ta oss igenom det här.
Men sen fick du ett mycket svårt besked.
Ja, det
några månader efter att din dotter hade fötts.
Hon föddes i september 2019.
Mm.
Och jag var färdigstrålad i januari 2020. Men en vecka efter avslutad strålning så började jag få ont i ryggen. Och som vanligt så tänker man, ja, men jag har legat konstigt eller jag har setat konstigt med dottern.
Man försöker normalisera.
Ja, verkligen. Men när det har gått en vecka så hör jag av mig ändå och säger att jag har en värk och den blir inte bättre. Den blir snarare sämre. Ja, men ta Alvedon och Ipren i 2-3 veckor. Ja, men okej. Jag har ju sett att konstigt, det kommer gå över. Sen när vi kommer till avslutningsmötet med onkologen så har smärtan blivit så allvarlig att jag har svårt att vända mig när jag sover utan att jag ska tappa andan. När jag ska lyfta dottern från skötbordet så får jag hålla andan för att smärtan är så intensiv. Och jag minns det så tydligt att jag fick prata med onkologen och säga det, att jag vill att du gör en röntgen, för det här känns inte bra. Jag kan inte ens andas normalt nu. Han gick med på en av de tre röntgenundersökningarna jag ville göra. Jag kände mig väldigt nedslagen av att bli nekad, men ändå hoppfull med att han genomförde en. Och sen kommer ju då dagen då röntgen görs. Dagen efter läser jag via min journal att man har sett en skugga på revbenet i det området där jag har ont. Men vad betyder en skugga? Jag väcker min man som har slumrat till på soffan och säger att jag har läst min journal. Det ser inte bra ut.
Och sen fick du det som du beskriver som din dödsdom. Vad fick du veta då?
Jag ringde läkaren dagen efter. Och då frågade jag, vad betyder den här skuggan? Varpå han då säger att nej, men man kan se skuggor ibland. Och du är så ung, så att det är ingen fara, jag är inte orolig. Men jag skulle få göra en datomografiröntgen i alla fall, för att undersöka det mera liksom. Och veckan efter, då kom vi in för att prata med honom. Och då förväntade ju jag mig att okej, jag kanske har en metastas i ryggraden, eller i revbenet. Men han börjar ju samtalet med att du har en i revbenet och en i kotan och en i levern. Och sen har du 15-20 stycken i vardera lunga.
Oj.
Så att han liksom bara fortsatte. Och jag hade så svårt att ta in det. För att i mitt huvud skulle jag ju ha en cancer kanske på revbenet. Och det skulle vi ju behandla i så fall. Och sen skulle jag äntligen få börja mitt liv. Men nu fick jag min dödsdom. För att nu var det ju kroniskt.
Så nu började den här resan med döden som en ofrivillig medresenär.
Ja, dödsångesten, panikångesten kom ju under läkarbesöket. Och när vi liksom går ut därifrån och vet att behandlingarna börjar redan veckan efter, så bryter vi ihop på vägen till bilen. Jag minns att jag bara grät, men jag hade inga känslor. Jag orkade inte mer. Jag orkade verkligen inte känna.
Hur lång tid tog det innan du kunde hitta ett förhållningssätt som gjorde det möjligt att leva trots att du också måste förbereda dig på att sjukdom kan förkorta ditt liv?
Jag tror att vändpunkten blev efter första röntgenundersökningen. För då visade det sig att det är skelettet och det är lungorna. Det syntes inte längre.
Så behandlingen hade hjälpt?
Det hade hjälpt. Där och då bestämde jag mig för att, det låter så konstigt att säga, men jag bestämde mig för att inte tro på att det var metastaser. För att man hade inte kunnat ta en prov som påvisade att det var cancer, det de hade sett. Utan de gick på bilderna och satte igång behandling efter det. Så mentalt började jag liksom nästintill laga mig själv inifrån. Lite som meditation, liksom, att man styr läkningen inifrån. Och där och då bestämde jag också att jag kan inte lägga mig ner och dö. Jag har en dotter, jag har en man. Jag måste ju leva om jag ska finnas på jorden.
Så du fattade ett eget beslut? Ja. Så här måste jag förhålla mig?
Precis. Och det var egentligen från en dag till en annan.
Och fortfarande?
Och än idag.
För du har fått väldigt många behandlingar.
Jag har fått otroligt många behandlingar.
Över 150?
Ja. Min 151 gjorde jag förra veckan.
Mm. Och som hjälper?
Den hjälper. Ja.
Hur tar du hand om din dödsångest? För jag antar att den dyker upp ibland.
Oj, ja gud, det gör den. Den är väldigt tydlig vid, jag säger årsdagen, när vi fick spridningsbeskedet. Oftast då så firar jag, men veckan efter så kommer det som ett bakslag där jag liksom reflekterar och tänker på situationer där jag kanske inte kommer få vara med när Saga växer upp. Eller,
då kommer det perspektivet fram tydligare.
Precis. Vem ska hon prata med om tjejsaker och liksom sådana saker. Hon har ju såklart sin pappa att prata med. Men jag som själv är tjej vet att man säger inte allting till sin pappa.
Nej.
Vissa saker vill man verkligen prata med en kvinnlig förebild eller liksom helst sin mamma.
Så det här allra svåraste perspektivet, om jag tvingas överge min dotter i förtid, hur blir det för henne?
Precis.
Inte hur blir det för dig?
Nej, mig själv är jag inte ett dugg orolig över. Utan Nej. Det är mer känslorna över att lämna min dotter som ska leva upp utan mamma i så här ung ålder. Och behöva lämna min man ensam med henne och liksom... han ska leva utan mig. Och jag brukar göra så att jag låter känslorna komma. Jag har under min panikångest och dödsångestperiod som är ungefär en vecka. Där är det ungefär 4 dagar då jag slutar äta. Jag kan knappt dricka. Kroppen slår liksom av totalt. Jag gråter mest.
Så det blev en slags förutsägbarhet i det. Du vet hur du kommer att reagera och tillåter dig att reagera så. Skapar utrymme.
Precis.
För att den reaktionen ska få plats.
Ja.
Det är också väldigt klokt. Vågar du lita på att du ska hitta tillbaka sen?
Ja, det gör jag. För att jag har haft ångestproblematik nästan i hela livet. Så att jag har lärt mig... hur mönstret ser ut ungefär.
Då vet du hur man gör.
Ja.
Det är en stor tillgång.
Ja.
Sandra, om vi tänker på dina erfarenheter som en cancerresa. Var befinner du dig just nu?
Just nu så befinner jag mig på en otroligt fin plats måste jag säga. För några veckor sedan så var det någon som frågade mig, hur mår du? Mitt svar då var, jag mår så bra nu i mina behandlingar och i livet, vart vi är som familj, att jag blir så lycklig att vi gråta. Och det tycker jag är en underbar plats att vara på.
Tusen tack Sandra för att du ville dela din cancerresa med oss.
Tack så jättemycket.
Du har lyssnat på tredje delen av Cancerresan. Nästa vecka hör du Lilian som var 74 när hennes resa började.
Jag känner ju att jag har förändrats i mitt mentala jag.
Som 70-plussare tillhör Lilian den grupp kvinnor som löper störst risk att drabbas av bröstcancer, men som också har den bästa prognosen.
Till exempel, jag har inte tagit så mycket bilder på naturen som jag gör nu.
Nej, men vad lustigt.
Jag har blommor i närbild och det kan vara lustiga formationer på träd som har fallit ner. Och, ja, som
jag är precis likadan. Jag stannar hela tiden och tar bilder av naturen.
Ja.
Jag har aldrig gjort förut.
Nej.
Men det är väldigt tröst i det.
Mm.
Hela samtalet med Lilian nästa måndag alltså, 10.35 här i P1. Vi som jobbat med programmet är Kiki Möller och jag som heter Siri Ambjörnsson. För ljud och mix står Viktor Bergdahl, programledare är Ulla-Karin Nyberg och Cancerresan görs av Klippan Produktion för Sveriges Radio.